Det är trevligt att vara här igen uppe hos er med den förväntan och förhoppningen och bönen att Gud ska ge oss vad vi behöver var och en. Vi hade för ett par veckor sedan några norrlänningar som var nere och hälsade på. De var ju från Norrbotten visserligen. Vi skrattade åt dem för de hade långkalsongerna med sig. Men man kanske skulle skratta åt mig som inte tog långkalsongerna med mig när jag reste upp. Nå, så illa är det ju inte riktigt, men vi ska be. Ja, så ber vi här att du ska hjälpa oss att vara hörare. Men inte bara hörare, utan också görare. Amen. Vi ska läsa några verser från Andra Mosebok. Det 14 kapitlet från 17 till 20 versen. Där de... Ja, Första Mosebok. Där lyder de heliga orden så. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste, och han välsignade Abraham och sa: välsignade var Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord, och välsignade var Gud den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss du i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Melkisedek, konungen i Salem, var präst åt Gud den högste. Och vi skulle stanna lite inför det, åt Gud den högste. För vi behöver påminnas om det i dagens värld. Den högste skapare av himmel och jord. Och den högste, det betyder precis just det. Det betyder den högste. Det finns ingen som är honom lik. Av alla så kallade gudar eller människor eller vad det vara månde, Gud är den högste. Vi hörde ju förut här att Jesus sa: mig är given all makt i himmel och på jord. Och då handlar det inte om att det är vi som bestämmer, att det är vi som bestämmer spelreglerna. Och problemet är inte som i vår tid för så många om jag vill godta Gud, utan problemet är ju om Gud vill godta mig. För han är den högste. Han gör det han vill. Och det är inför den högste som vi ska göra räkenskap. Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Inte efter vad vi anser är rätt eller fel, utan efter den högstes lag. Och den högste, honom böjer man sig för. Man kan ju om man är anställd till exempel visa respekt och hänsyn för den som har ens anställning i sin hand. Hur mycket mer ska vi då inte respektera den högste och lyssna på honom? Vi ser ju idag hur mörkret faller över mänskligheten. Vi hörde ju en kyrkoherde i Sverige, Ulla Karlsson, i fastan väcka en viss debatt genom uppmaningen att plocka bort talet om synd, om skuld och om slaktade lamm. Och så förfasade hon sig över de påsksalmer vi sjunger. Se, vi gå upp till Jerusalem i heliga fastetider, att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndare ställe lider, och så vidare med de flesta påsksalmer. Det är så motbjudande att ta såna ord i sin mun, säger hon. För den gudsbild och människosyn de ger uttryck för, den är förfärlig och den är grotesk. En fallen skapelse, ett syndigt människosläkte och en Gud som kräver offer för att försonas med sitt folk. Det är så verklighetsfrämmande världsbild i ett modernt, sekulariserat land. När plockar bort allt det här talet om synd, om skuld, om skam, om blod och slaktade lamm och annat förfärligt, det hör inte hemma bland upplysta människor. Och vad blir det så kvar av Bibelns budskap? Ja, man kan ju undra varför sådana människor blir präster. Eller man kan undra varför det inte är fler som ställer sig på hennes sida. För i praktiken så håller man med henne genom det man förtiger. Men vad skulle det vara istället? Jo, tala om kärlek till medmänniskor, kärlek till det egna jaget, barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen. Det är det som världen behöver. Melkisedek, han var präst åt Gud den högste. Den här kvinnan Ulla Karlsson, hon är väl präst åt Ulla Karlsson, eller om vi skulle säga det rättare, hon är präst åt Satan. Hon bestämmer själv, hon är den högste i sina ögon, för hon går till rätta med Gud. Men vet du, den Gud du kan gå till rätta med, den finns inte. För det är han som går till rätta med dig. Hur kan Gud tillåta att jag eller någon annan jag känner får cancer? Hur kan han tillåta arbetslöshet? Hur kan han tillåta krig, hungersnöd? Hur kan han tillåta koncentrationsläge? Ja, listan kan bli lång. Men den Gud som människan kan träda fram till på det sättet och öppna sin mun inför och som låter sig ställas inför rätta på det viset att människan står som domare och han är den anklagade, en sån Gud finns inte. Han finns bara i människors inbildning. Men det finns en annan Gud, en verklig Gud, och i honom får vi träda fram som anklagade. Och då kan vi inte öppna munnen, för han frågar: varför har du inte ärat mig? Varför har du kivats? Varför har du levt i otrohet? Varför har du ljugit? Varför har du hatat? Varför har du avundats? Varför har du? Så frågar han. Och då kan du inte svara på en av tusen frågor. Det är han som anklagar. Har du hållit Guds bud? Så var det för Israel. Det var inte Gud som stod inför rätta inför dem, för att han tillät egyptierna att förtrycka och dräpa deras barn. Det var Israel som var dömda för brott emot Guds bud. De hade orena hjärtan, och modängen skulle ofelbart dräpa dem, för syndens lön är döden. Och så fanns det bara ett hjälpmedel, och det var offerlammets blod. Då gick modängen förbi. Det var påsk, det var förbigåendets högtid. Modängeln går förbi mig för lammets skull, för Jesu blods skull. Det var en tysk 18-årig Fänrik i första världskriget. Han satt i en skyttegrav och väntade på framryckning, och så gjorde han som alla de andra. Han berättade fräcka historier medan de väntade. Så berättade han för sin kamrat, men kamraten skrattade inte. Kutze, säger han. Varför skrattar du inte? Då faller han omkull. Jag ser att han är död, säger han. Ett splitter från en granat har träffat honom rakt i hjärtat. Och jag står med mina 18 år framför kamratens lik, helt oberörd till att börja med. Vad du är oartig, min vän, kolla av innan jag är färdig med historien. Men så slog det mig i samma ögonblick. Var hamnade han? Jag ser mig ännu stående där i skyttegraven när det träffar mig som ett skarpt ljus, starkare än en atomexplosion. Han står nu inför den helige guden. Och nästa konstaterande var detta. Om vi hade suttit på ombytta platser, då hade det träffat mig. Då stod jag nu inför Gud. Inte vilken Gud som helst, utan den som har talat om sin vilja, som har gett sina bud, som jag har överträtt allihop. Och där bad han sin första bön på många år. Kära Gud, låt mig inte stupa innan jag vet att jag inte hamnar i helvetet. Vet du, då var det inte fråga om att gå till rätta med Gud. Då blev det en fråga, det var om räddning. Men varför blir det då så här som det är i vår tid? Jag tänker att orsakerna är många och samverkande. Men det har kommit in någonting förljuget i vår tid. Kanske för att människan har kommit bort från naturen. Och då tänker jag också på dem som man skulle kunna kalla naturmuppar, om man får uttrycka det så. Det är ett förnekande av den syndens värld vi lever i och dess konsekvenser. Förmodligen har den Ola Karlsson aldrig slaktat en gris eller en tjur och stuckit kniven i bröstet på den och blodet har forsat ut över handen. Vet du, det är groteskt och motbjudande i ett modernt sekulariserat samhälle. Men inte bara det. Vi har blivit så fina i kanten. Vi har blivit lite bamseidealister. Vi gömmer undan den obehagliga verkligheten. Jag tror det beror på att man inte vill acceptera att vi lever i en förbannad värld, på en förbannad jord, med en fallen mänsklighet. Och att försonade synd kräver blod, för det finns en gudomlig lag att utan blodsutgjutelse sker ingen förlåtelse. Det hjälper inte om alla kyrkoherdar i Sverige protesterar. Det är bara att le åt om det inte vore så tragiskt. Men det är inte bara på det här grova sättet som vi kan falla för vårt tänkande och våra hänsyn. Det är så lätt att inte hålla fast vid Guds ord och göra himlavägen lite lättare. Att inte vara, ska vi säga, så krävande som Guds ord. För det är ju så att Guds ord är levande och kraftigt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Det åtskiljer själ och ande, märg och ben och är en uppenbarare över hjärtats uppsåt och tankar. Och så blir Jesus en skiljemur. Och sånt tycker vi inte om. Så blir också evangeliet i sin klarhet en stor anstöt för den som inte vill böja sig under domen. För evangeliet förutsätter ju att jag är dömd. Nåd förutsätter en dömd brottsling. Annars är nåd inte nåd. Nåd denne Melkisedek, konungen i Salem. På viss sätt kan vi säga att Kristus har uppstått efter Melkisedeks sätt. Men i djupare förstånd har Melkisedek uppstått lik Kristus. Hebreerbrevet säger ju, han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Det är han som är lik Guds son i djupaste mening, fast han var långt tidigare här på jorden. Det ser nästan ut som de egenskaper som tillhör Jesus som var i himlen lite grann redan måste visa sig i den här prästkonungen som härskade i sin fredliga stad under tidens stormar. Han skulle vara ett förebud, en aning om den härliga gestalt som redan var i himlen och som när tiden var inne skulle uppenbaras för världen på just samma plats där Melkisedek levde sitt liv i Kristi liknelse. Aaron, han blev kallad av Gud till överste präst. Ingen tar sig i denna värdighet, står det, och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har idag fött dig. Och på ett annat ställe: du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Kristus tog sig inte själv någon ära. Han blev insatt av Gud. Herren svor, och det ska han inte ångra. Du är präst till evig tid efter Melkisedeks vis. Det är så tröstefullt att läsa det här, för ingen kan ändra på det här. Ingen trolöshet, ingen otacksamhet kan förändra detta prästadöme. Den evige Guden, den högste, han ska inte svika sitt ord eller sin ed. Melkisedek, han var utan början och utan slut. Det står inte om att han föds eller när han dog, han bara var där. Och så är Jesus av evighet, han är. Och det här prästadömet, det var allmänneligt, det var för alla. För Abraham, han var ännu inte omskuren, han var ännu inte jude, han var en hedning. Det var som far till många folkslag han står inför Melkisedek och tillbad och tog emot välsignelsen från Melkisedeks fromma händer. Så var det ju inte med Arons släkt. De var präster bara för judar. Den som inte underkastade sig omskärelsen, den hade inte med saken att göra. Men Kristus är alla människors överste präst. Han drar alla människor till sig. Han kräver bara att du är en ångrande syndare, driven av ditt samvetes nöd. Är du en sån har du rätt till honom. Och denna rätt vill han inte ta tillbaka. Han är din överste präst. Din egen, den som offrade sig för din skull. Han är Guds offerlamm. Och se honom på korset och fråga honom, varför hänger du där? Och han svarar dig, för att du har skuld inför Gud. Antingen får du betala för den i helvetet, men då är det för sent. Eller också betalar jag den här för dig, för en måste betala. Jag ska göra det. Tro på mig. Tro nu på mig. Den som förstår detta, att där är offerlammet som bär mina synder, som försonar mig med Gud. Ja, då bör man ju lägga sitt hjärta vid korsets fot, som det står i en sång. Lägg ditt hjärtas börda där. Vid korset finns det rum. Säg blott strax för Jesus Krist, utan fruktan all din brist. Han dig höra skall förvisst. Vid korset finns det rum. Det här prästadömet som Jesus har, det står överallt. Det var förrän Arons, han som kom av Levis stam, för Levi var ju ännu i Abrahams länd när Melkisedek mötte honom. Och också han betalade tionde genom Abraham, och han knäböjde till tecken i underdånighet i Abrahams person. Och också han fick välsignelsen av Melkisedek. Och så ser vi också att Bibeln, den räknar inte individuellt som vi, att var och en bara står för sig själv. Vi är ett människosläkte som hör ihop. Just som Adams synd går i arv. Och så kan också den andra Adam återlösa detta släkte. För släktet hör ihop. Melkisedeks prästadöme, det var kungligt. Melkisedek, kung i Salem. Präst åt Gud den högste. Annars var det så att prästens och kungens ämbete, de hölls åtskilda. Kung Usia, han drabbades av spetälska när han försökte förena dem. Men i Jesu liv smälte de samman. Som präst förbarmade han sig över folket. De var som får utan herde. Och som präst offrade han sig själv. Som kung så sa han, jag vill, för det är ju kungens rätt. Som präst bad han för sina fiender och lovade paradiset till den döende rövaren. Och hans kungavärdighet, den bevittnades genom inskriften på hans kors. Som präst skänkte han sina lärjungar frid. Som kung får han upp till himmelen för att sitta på tronen. Det står om denne Melkisedek att han var först rättfärdighetens konung, men därnäst också Salems konung. Salem, det var ju det som blev Jerusalem på Davids tid. Salems konung, det är fridens konung. Men vi ska lägga märke till ordningsföljden. Inte frid först och till vilket pris som helst och på bekostnad av rättfärdighet, utan först rättfärdighetens konung. Den rättfärdighet han har vunnit, hans eget väsens rättfärdighet, den gudomliga lagens uppfyllelse. Han var syndfri och ren, och han betalade syndens straff på korset. Både genom hans liv och hans död vanns rättfärdighet, och på den grunden så kan fridens tempel resas, där människor kan söka skydd. När människorna syndade i Edens lustgård så blev de ju utdrivna, för att de inte skulle äta också av livets träd, och så leva för evigt på denna syndens jord. Och så satte Gud keruberna med det flammande svärdet och bevakade vägen till livets träd. Kommer ni ihåg hur det var i tabernaklet och i templet i Jerusalem? Där var ett förhänge, en förlåt, som dolde ingången till det allra heligaste, till nådastolen. Och på det draperiet var det några bilder. Kommer ni ihåg vad det var för något? Jo, det var keruber. De bevakade ingången till det allra heligaste, till livets träd, till nådastolen. Men när Jesus dog, när straffet var överståndet, när vi var friköpta, då brast förhänget i två delar. Då bevakade inte längre keruberna vägen till Gud, till livets träd. Då får var ångrande syndare gå dit in och få evigt liv. Vägen är öppen genom Jesus Kristus. Han öppnade vägen genom sitt offer, det som överste prästen förebildade var år, den stora försoningsdagen. Och Abraham, han gav honom tionde av allt. Det här prästadömet, det tar då emot tionde. Kanske Abraham får oss att skämmas lite grann. Han gav kanske mer till Kristi ställföreträdare än många idag ger till Kristus själv. Kom så till Kristus med ett tionde. Tionde av din tid, av dina inkomster, av allt du har. Det är ju så stora löften givna till den som ger till Gud den högste. För full tionde till mitt hus och pröva om jag inte ska öppna himlens fönster över dig, så säger ju profeten Malaki. Nu gör vi ju inte en sån här gräns av detta i det nya förbundet som det var i det gamla, att det just ska vara tionde. Det är ju inte så våldsamt länge sedan, det tog väldigt lång tid bara man skulle ut och resa. Om jag skulle gjort en resa jag gjorde idag så hade det ju tagit en väldig tid. Och det arbete man gjorde, det tog också lång tid. Alla människor arbetade hela veckan och lördagar också. Och nu arbetar de flesta inte mer än 40 timmar i veckan eller någonting sånt. Och ändå är det ingen som har någon tid över. Har du tänkt på detta? Hur kan det hänga ihop? Allt är ju inriktat på att förenkla så att det ska gå fort. Det var en man som berättade. Min mor läste var dag 4 kapitel i Bibeln. Dessutom hade hon tid att be för alla sina nära och kära. Då fanns inga elektriska tvättmaskiner, inga diskmaskiner, inga köksmaskiner. Hon hade 8 barn att dra försorg om. Det fanns inga konstmaterial. Strumporna måste stoppas. Och hon hade tid att läsa de här 4 kapitlen om dagen i Bibeln. Har du tid till det? Det kanske du inte har. Hur hänger det då ihop? När allt går ut på att spara tid och ingen människa har tid. Det är en sak man kan fundera över. Det finns kanske bara en förklaring som inte vi människor vill höra. Det finns nog ingen annan. Att bakom allt står det en som hetsar oss. Det finns en som sörjer för att vi människor inte har tid. Han står som domptören på en cirkus och smäller med piskan och håller människorna i trav springande runt, runt i manegen. Och det är vad Bibeln säger. Ja, han finns där och det är han som kallas djävul och satan. För han vill hindra att nå fram till fridens konung. Han vill inte ge dig tid till det enda nödvändiga. Och så låter vi människor så lätt lura oss. Och så en dag när vi har rusat runt är livet slut. Och ingenting hade vi tid till som var verkligt värde. Ja, när Abraham mötte denne Melkisedek, det var ju när han var på hemväg från striden, när han befriat Lot och folket i Sodom som hade blivit bortrövade. Och han gav gärna tionde till Melkisedek och där fick han också välsignelse. Abraham som hade utvandrat från sitt folk och sin släkt och sitt land till löfteslandet. Där levde han som en främling. Han hade ett då och han hade ett nu. Just som vi också kan läsa. Ni levde på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbundet med dess löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Vad betyder det? Jo, vi har kanske erfarenhet av det. Det är att leva för den här världen. Nu har ju människor ofta ett hopp. Ett hopp om att det ska bli bättre och bättre. Ett hopp om att jag ska få göra mer som jag vill här på jorden. Roa mig med det jag vill. Men så kan man se sen att det var bara förfänglighet. Kanske är det det som man skäms mest för i sitt gångna liv. Det som skulle vara så roligt som man gjorde. Ni levde utan hopp. Utan hopp om evigt liv, utan gemenskap med Jesus. Ni var utestängda. Den som lever för sig själv, den är utestängd. Keruberna med det flammande svärdet bevakar vägen. Man är utestängd. Och då är det bara en sak som kan hjälpa. Ni som en gång var långt borta har nu kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han är vår frid. Inte vår känsla, inte att vi lyckas. Men han är vår frid när solen skiner över vårt liv. Och när vi har fallit i samma synd igen som vi har fallit i så oändligt många gånger. För han insatte honom ju med en orubblig ed. Ingenting kan upplösa den eden. Han är vår frid, för han rev ner skiljemuren. Och så kan du träffa hans folk över hela världen, och alla som hör till det här folket bekänner med en mun att de ingen annan frälsare och herre vill ha än honom, för de har erfarit att han frälser sitt folk från deras synde. Och så får de ropa Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Så är han då fridens konung. Han kom för att skapa frid och ge frid. Han tog bort fiendskapen mellan Gud och människan. Just den fiendskap som vi såg exempel på när jag talade om Ulla Karlsson. Den fiendskap som gör att man tror att man kan gå till rätta med Gud. Att vi står jämställda med Gud. Men så är det Gud som går till rätta med oss. Och så försöker människor undkomma Gud den högste. Många människor förnekar ju Gud idag. Och det är människans stora problem. Hon försöker undkomma Gud. Man skulle tänka att problemet var att finna Gud. Men det stora problemet för människan, det är just att undkomma Gud. Men för en lycklig liten skara blir det stora problemet att finna Gud, nämligen en försonad Gud. Och då måste man gå till korset. Tänk om någon hade sagt till dem som stod under korset på långfredagen att det här förbannelsens trä, det här korset, det ska bli ett frälsningens tecken, ett heligt tecken, århundrade, efter årtusenden. Ska inte människor vilja veta av något annat i frälsning än Kristus och hans kors? Tänk om man hade vetat att istället för hån och förakt skulle miljoner människors böner och tacksägelse sändas till honom. Honom som hängde på korset oskyldig. Vem kunde tro något sånt? Vem trodde något annat än att denna avrättning om några år skulle vara glömd bland så många andra? Men så har vi sett att här är skiljeväggen. Det här de frälsta tillber och tackar Gud och prisar hans namn. För försoningen är en verklighet. Men andra ser det bara som motbjudande, förfärligt och groteskt. Och vad är orsaken till detta? Jo, det är otron. Det är otron som inte ser Guds nåd och Guds kärlek. Den ser det bara som motbjudande, förfärligt och groteskt alltihop. Men Bibeln säger så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen. När nu allt det här som Bibeln talar om försoningen har blivit så overkligt och anstötligt så beror det kanske till sist på en sak, och den vill jag förklara med en liten berättelse. Det var en ung man som läste teologi. Nu var han hemma och så satt han på tåget tillsammans med sin mor. Och då tog han mod till sig och så sa han: jag känner inte längre någon glädje över min bibel. Det finns så mycket i den som är obegripligt och som det är svårt att få någon rätsida på. Den innehåller så många motsägelser som gör den onjutbar för en modern människa. Då svarade modern med ett ljust leende: det beror på att du läser din bibel på alldeles fel sätt. Han kände sig lite stött. Hur ska jag annars läsa? Och så berättade modern: kommer du ihåg under kriget? Du låg i fält 2 år utan hempermission. Jag skrev regelbundet till dig och berättade vad som hände hemma. Och en dag fick jag ett brev av dig som jag inte har kunnat glömma, för du skrev så här: ni berättar era brev om livsmedelskort, om hamstring och stå i långa kö. Jag förstår inte vad ni talar om. Har allting förändrats så där hemma? Och så kom det som grep mig så djupt. Tänk att jag har varit så länge och så långt borta från er att jag inte längre kan förstå breven hemifrån. Ja, vad har det med Bibeln att göra? Jo, sa mor, du sa inte på den tiden breven från mor är onjutbara för en modern människa som mig. Inte heller sa du att i mors brev står det så många motsägelsefulla saker. Du sa bara helt enkelt: tänk så länge och långt jag har varit hemifrån, när jag inte längre kan förstå breven från de mina. Min kära son, sa modern, Bibeln är ett brev från den levande guden i det eviga hemmet skrivet till dig. Om du inte längre förstår det här brevet så får du inte lägga skulden på brevet. Skulden ligger hos dig själv. Du måste säga, jag har kommit så förfärligt långt bort från min himmelska far. Ni har inte längre kan förstå hans brev. Nu vill jag med allvar fördjupa med det han skrivit till mig. Och jag vill uppriktigt be om den helige ande att jag ska kunna förstå brevet hemifrån. Det rådet från mor kunde inte den unge mannen glömma. Det är det som är problemet för så många i vår tid. Vi har kommit så långt bort ifrån hemmet och så förstår vi inte vad far skriver. Så långt bort ifrån Gud. Låt oss be. Ja, så tackar vi dig himmelske far att du har sänt brev till oss. Ja, Herre, så ber vi att vi ska ha ögon att se med. Att vi inte ska se felen hos dig, utan att felet är hos oss. Vi har kommit så långt bort. Vi har så svårt att förstå hur det är hemma hos dig. Ja, vi tackar dig, Herre, att vi får lämna vårt liv i dina händer. Vi tackar för dina löften till oss. Vi tackar för den rening som finns i Kristi blod. Så ber vi, Herre, att du ska fullborda ditt verk i våra hjärtan. Vi ber om välsignelse, Herre, över de här dagarna. Att ditt ljus, Herre, skulle få lysa. Lysa upp våra hjärtan. Och lysa på dig, på din försoning, på din nåd. Amen.
Vi hörde om överste prästen bland annat. Och jag tänkte på den här sången vi har i.